En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
God fredag allihop och varmt välkomna till Sillypodden. Makoto Sara heter jag som sitter här med mig på länk. Vår tyske vän Kevin Bader. Wie geht's?
Gut, danke und dir?
Ja, gut. Viel zu tun jetzt. Mit die Euro-qualifikationen für die schwedische Mannschaften. Klubben. Ja, nej, vi ska inte köra det här på tyska. Men vi kan väl börja i Tyskland när vi ändå har med dig. Det är en öppen fråga bara. Vad händer i Bundesliga på transferfronten?
Ja du, alltså det händer lite smått och gott, men den stora snackisen skulle jag ändå vilja påstå i talande stund är ju Dortmund som försöker rycka åt sig en viss Elmala. Jag har ju nämnt honom tidigare här i podden, FC Kölns underbarn, han som spelade i tredje ligan så gott som för cirka ett år sedan. Sen gjorde han sin debut i Bundesliga förra säsongen och har blivit någon form av Lukas Podolski 2.0 i detta FC Köln, och han ryktas då till Dortmund. Dortmund har kommit överens med honom, men Köln i sig, de vill ju försöka ha 50 000 för honom. Premier League-klubbarna har ju knackat på, men Elmala och framförallt hans mor då har tackat nej till de flyttarna till England. Så vi får se om BVB lyckas värva den här unga lovande tysken. De har ju annars varit ändå någorlunda aktiva här på transfermarknaden för Dortmunds del. De har ju värvat in lite sköna unga talanger. Jean Gaudot från Red Bull Salzburg har ju kommit in senare tidigare. Och sen värvade de ju den här fina greken från Genk. Nu uttalar jag namnet säkert alldeles fel, men den offensiva mittfältaren, unga lovande greken, har ju gått till Karitsas, tack så mycket, Konstantinos Karitsas, har gått till Dortmund för dryga 33 miljoner, ändå rätt så mycket.
Är Karitsas officiellen?
Inte, han har inte presenterats i de officiella kanalerna, men Lars Ricken och alla de höga bossarna har redan presenterat honom. Alltså han är klar helt enkelt. Han ska bara komma in. Dortmund är ju i talande stund, om inte de håller på att flyga hem. De är ju i Japan och gör lite...
Just det, de kör ju turné där. Hänger med Shinji Kagawa typ. Och...
Exakt, de förlorade mot Osaka nu senast med 1-0.
För Esso då, eller?
Ja.
I och med att det var Kagawa, ja.
Precis, ja. Och ett Dortmund som ska ju sägas, det var ju de starkaste namnen var ju då Job Bellingham och Gurasi i princip, och sen var det väldigt mycket unga tuppar som var med, men det är ändå kul att se. Det är ju de här försäsongslägrena och försäsongsmatcherna vart man ibland kan få se på ett par härliga ungtuppar som vem vet kanske också kan slå sig in i elvan. Men ja, det är väl det jag skulle vilja säga där. Annars är det ju ett Bayern München som är rätt så nöjda. De är mer på jakt att sälja. De måste ju sälja av spelare. En snackis där har ju varit Palinja som har varit utlånad till Spurs. Han själv har ju sagt att han gärna vill stanna i München för att på något vis lösa en plats framöver, men både de stora cheferna Max Ebel som är sportsligt ansvarig och sportchefen Freund har ju sagt att han kommer behöva slås väldigt mycket och hårt för att på något vis få någon form av spelminut om han stannar kvar i München, så de försöker verkligen pusha undan honom. Samma sak gäller då Sacha Boey som ska säljas.
Han är
fortfarande där. Brian Zaragoza, minns du honom?
Ja, men han ska ju inte vara, han gick ju för tidigt, Zaragoza. Exakt. Och det var ett lite för stort steg när han väl gick.
Exakt så. Sen är även Ito, han är en spelare som de är villiga att sälja nu med tanke på att det har vänt lite kring Minja Kim. Han ska stanna kvar, han är nöjd med backup situationen där, och då är Ito en spelare som är på transferlistan nu med tanke på att man har vävat in Nathaniel Brown, och sen har man Lyman sen tidigare. Alfonso Davis vill stanna kvar.
Men de står ju inte och faller heller med om de ska sälja Ito eller inte, med tanke på att han kan användas överallt i backlinjen. Han är ändå oftast skadad dessvärre.
Så att... Precis, tyvärr så.
En av de som pratar minst med media, kan jag meddela, i den japanska landslags grupperingen.
Det kan jag tänka mig. Han och Elise är väl väldigt starka på den fronten, att prata lite med media när det kommer till spelare som håller sig undan. Sen vet jag inte om ni snappar upp det senast. Jag minns inte ens, dagarna går ju lite svämma in i varandra, om det hade kommit då när du pratade med Frida tidigare i veckan. Men Manu Neuer har ju officiellt sagt att det här med största sannolikhet, han är ju duktig på att hålla någon liten dörr öppen, hans sista säsong.
Du kan inte gå på det här varje år, Kevin. Du måste förstå att han kommer alltid vara där. Han kommer spela, han kommer stå där i Klopps landslag när det väl är dags för EM om 2 år. Du kommer se.
Ja, vi får väl se. Men det, han menar i alla fall på att de var i Tignes i söder om München, det klassiska lägret de har inför säsongerna, och där stod han och pratade om det som kommer skall, och då fick han frågan, och har han börjat tänka på, är det hans sista säsong? Och då sa han, jo, det här är med största sannolikhet min sista säsong. I 85% av fallen hade jag förmodligen redan slutat förra säsongen. Men jag älskar den här gruppen av spelare, hjälptränare, coachen, allt, hela sammanhanget. Och han tycker det är väldigt kul. Så ja, vi får väl se om det här blir då Neuers sista säsong. Det är i alla fall väldigt tydligt i alla fall att han kommer fortsätta som en form av mentor till sin nya gode vän Jonas Orbik. Och ja, vi får se var det leder någonstans.
Ja, jag litar inte på att han slutar förrän han slutar. Det kan jag säga. Han är kvar nästa säsong också.
Det är inte omöjligt.
Men då är det att Bayern är ju ganska... Det har ju inte hänt jättemycket egentligen på... på den tyska öarna och anledningen, det tyska fastlandet.
Exakt.
Generellt, alltså Bayern har gjort såna två stora värvningar, den är Nathaniel Brown och Ismail Saibari.
Precis. Sen är det mest rykten där med Olise och Luis Diaz nu senast också.
Ska då Diaz bort också?
Ja, det har ryktat starkt om att Al Hilal har velat lägga ett bud på 70 miljoner euro på Luis Diaz och ge honom ett monsterkontrakt.
Ja, såklart att de vill det, men det kommer inte Bayern vilja.
Nej, och det är väl det precis det de har varit öppna med, att det är ingen spelare varför ska vi sälja honom? Han har ju precis gjort sin debutsäsong och den var ju fenomenal på alla sätt och vis, tvåsiffrigt både mål och assist, och alla vet ju från trion med Kane och Olise, och på den, när vi ändå pratar den offensiva trion hos Bayern, så är ju Kane i förhandlingar nu med Bayern München, och där snackas det ju om att förlänga ett kontrakt till 2029 eller 2030. Kane vill ju helst ha till 2030 med tanke på att han satsar ju på att vara tillgänglig till ett VM 2030. Men nu ska vi inte kanske falla in i VM-hålet, för att vi vet inte ens om det blir något VM för de europeiska lagen 2030.
Ja, det är ju också en soppa att diskutera det som pågår. Det var det som var liksom droppen för UEFA och alla. Att Infantino ville sälja VM. Det var där det gick gränsen. Allt annat. Nej, men det var väl en himla tur för alla inblandade att någon säger ifrån. Men vi får se vad det är för effekt. Och det är någonting man får följa upp här längre fram. Det går väldigt fort i alla fall, allting som sker just nu. Och nu, de ska väl ha lämnat in en officiell också ansökan om att utöka till 64 lag. Också.
Exakt, och även om jag inte misstar mig, det sydamerikanska förbundet och det asiatiska förbundet ska också enligt tysk media, om jag inte misstolkar det hela, har gått i samma linje som UEFA. Så nu börjar det ju bli väldigt, väldigt knapert med lag där för FIFA om de ska göra ett VM.
Vilka investerare han vill ha då, om asiatiska förbundet med liksom de saudiska oljepengarna går emot också.
Ja, det jag undrar nu. Infantino, han har bränt så jäkla många broar.
Det är USA, de är sen, va? Någon sorts investbolag där. Nej. Det är en helt annan soppa än man inte orkar denna fredag att gå in allt för noggrant i. Vi kan väl i alla fall ta oss tillbaka till Silly-spåret, där spelare köps och säljs. Noterar att Real Madrid här igår blev det till och med presentera en ny forward mer eller mindre från ingenstans. Det blev ju klart på en sekund mer eller mindre. Carlos Espi från Levante. Inte kanske en värvning att förvänta sig att Real Madrid skulle göra under det här sommarfönstret, men det har de gjort, för de har skeppat Gonzalo Garcia till Fulham för väldigt mycket pengar. Även Cesar Palacios, Alvaro Albeloa, som plockar in sina gamla adepter mer eller mindre i Fulham, för jag inte riktigt vet vad de är på väg att göra. Och då har Espi kommit in då som ny backup striker. Det här tycker jag är en kanonvärvning för Real Madrids del. 25 miljoner euro utköpsklausul, 21 år gammal, 1,94 lång. Bra med mål i La Liga förra säsongen, utvecklingsbar på alla sätt och vis, kommer absolut acceptera att ha en andra fiols roll och kanske inte spela så många matcher. Är smart. Jag tycker det här är en jättesmart värvning, framförallt också för att bygga kapital, att då flytta Gonzalo Garcia för väldigt mycket pengar, då ersätta honom med Nesby som är billigare, kanske också bättre, om man ska vara helt krass med. Spännande.
Ja, det känns ju som att det kommer nog hända en del till i Real jämfört med de andra klubbarna, med tanke på Jan Diomande-ryktena och Rodri-snacket där.
Rodri framförallt, alltså Diomande rapporterar enligt vissa, han är ju klar.
Ja, precis. Alltså,
det är också
tysk media menar på att det inte är klart, men att man vill försöka få det klart nu innan helgen. Och det, ja, vi spelar in det här fredag, så jag gissar väl på att, vem vet, det kanske när ni hör detta eller lördag kommer det kanske hända någonting. För det är ju en spelare som Real tydligen verkligen är efter. Och vi får väl se om det blir någon dominoeffekt där när han kommer till Real. Eller vad tror du? Om det är några som lämnar Real mera?
Alltså det senaste vin i soppan, det är ju att Real Madrid ska ha lagt ett kontraktsbud. Det sista. Han får ta det. Om han inte tar det, då kommer de börja jobba för en försäljning för att inte tappa honom gratis. Jag tror ju det kommer sluta med att han tar det.
Okay.
Jag tror att han kommer att komma att stanna i slutändan. Men om man inte accepterar det här kontraktförslag som har lagts nu sist, då kommer de inte hålla på och peta med det här längre. Då är det liksom, ja, om du inte vill skriva på det här, då får du gå. Och då kommer ju hela den här Arsenal-historien och allting att intensifieras och det grövsta, tänker jag. Så vi får se. Diomande är ju, kan ju liksom användas som ett komplement också. Jag är inte helt övertygad. Skulle du som ändå följer Bundesliga och sett Diomande på mer liksom vardaglig basis förra säsongen, hur bra är han?
Alltså han är ju, det som jag fascineras framförallt med är ju hans mentala styrka. Alltså självklart, det finns många spelare som har speeden, tekniken och sådant i sig, men jag tycker kombinationen det med hans alltså mentalitet ute på planen, alltså han är inte bara, Ole Werner sa det väldigt bra, den före detta RB Leipzig-tränaren, det är inte bara en offensiv kraft man får där, man får även spelare som jobbar hem och jobbar för laget.
Och det är kanske inte något som Real Madrid-yttrarna har varit kända för att göra.
Exakt, så jag tycker man får ju väldigt mycket, och samtidigt, ja, alltså priset som det snackas om, 120 miljoner euro. Alltså, jag är ju inte ensam där att tycka att det är larvigt, men det har ju varit de senaste 10 åren nästan till. Men med det man får, alltså råtalangen och bara den här mentaliteten i honom, alltså det här är ingen duvunge som man har hjälp med kuddar på var deras sida och pushat framåt. Alltså han har gjort en sjuk resa på alla sätt och vis. Han gjorde ju för ett år sedan kom han ju till RB Leipzig efter ett knappt halvår i Leganés. Och dessförinnan var han ju i USA och spelade på väldigt låg nivå. Men när han kom till Leganés, visade framfötterna där, så köpte ju RB Leipzig loss honom direkt för 20 miljoner euro. Och där då tänkte man, herregud, vad spenderar de pengarna på nu? Men vi fick ju verkligen bevittna den här säsongen som har varit med Diomande och vad han har gjort. Att han är flexibel på kanterna. Och han har ju fått kommentarer av många gamla tränare, har man hört, att han har varit för lag fokuserad. Han har alltid velat passa sina lagkamrater istället för att skjuta själv. Men nu har han också börjat skjuta själv och göra mål själv. Så jag tycker ju verkligen, skulle Real köpa honom så får de ju verkligen en spelare som kan göra ett intryck nu direkt men även många år framöver. Med det sagt, det är ju ingen Vinny på den nivån eller en Mbappé-värvning, även om pengarna kanske är så här, vänta, det här är ju i den klassen. Men det här är ju en spelare som jag hoppas och tror på, och ser vi till de exporterna som har gjorts från Bundesliga de senaste åren så är det ju ett par väldigt stora sett till prislapparna som har skett. Men jag skulle väl kategorisera in den här som en av de starkaste med tanke på just den här mentala styrkan som jag är framförallt imponerad över.
Hur många på Bernabéu tror du, för det blev ett och ett halvt år sedan nu när då Juan Kroos byts ut i slutet av Leganés bortamöte mot Real Madrid där i mars förra året, så kommer då Jan Diomande in från bänken. Vem tror du hade trott där på Bernabéu att om ett och ett halvt år kommer Real Madrid, vi skippar Vini, vi köper den här grabben istället. Alltså 10 plus 2 i Leganés förra året.
Ja.
Eller 10 plus 2, 10 matcher, 2 mål menar jag snarare i ligan.
Precis.
Och sen då gjort den här flytten. Det har gått ett år sedan han gjorde flytten till Leipzig, 20 miljoner euro release clause då som de bara betala ut. Om Real Madrid hade gjort det då hade saker och ting varit mycket enklare och billigare för dem, men det fanns väl ingen anledning att göra det där och då. Leipzig däremot, de såg någonting som inte andra kanske såg, och därför har han haft den utvecklingen han haft den här säsongen.
Precis, och det är det som är också häftigt ibland med de här möjligheterna du nämner där, pris, alltså det är en skillnad på 20 miljoner euro och 120 miljoner euro.
Ja, så är det.
Om jag bara backar bandet kort, bara för att alltså på något vis hälla salt i Dortmunds sår nu om det inte blir av med Elmala. De hade förhandlingar med Elmala och alltihopa, men det föll på att de inte i slutändan ville betala, vad var det, drygt 300 eller 450 000 euro. Nu är den summan uppe i 50 miljoner euro, och det kan man tänka på ibland, bara vänta, alltså ibland är det kanske värt för de här större klubbarna ändå att lägg den här lilla extra slanten och se och gå på magkänslan. Men ja, som sagt, det här med Diomande har ju gått så rekordsnabbt på alla sätt och vis. Så den såg väl ingen komma riktigt på det här sättet. Och jag tycker ju, VM i sig blev ju inte poängmässigt det man hade hoppats på för hans del. Men jag tycker ändå att han visade upp vad han kunde. Kimmich är ju till exempel en spelare som är nog väldigt glad att han inte behöver spela högerback mer. Och speciellt inte mot Diomande. För att där var han ju bortdribblad som bara den på alla sätt och vis.
Ja, det ska sägas här också att de vill ju ha då Diomande som ska in. De vill ha Rodri också. Det verkar ju verkligen gå för, de verkar gå för Rodri rakt av.
Ja.
Däremot, Real Madrid har ju just nu redan 25 registrerade A-lagsspelare. Och då måste de flytta på spelare. Det får ju se vilka de då skulle kunna flytta på. Mastantuono verkar vara helt, han ska lånas ut. Han tror de inte längre på. Det vart ju fel från början. Kamavinga är en sån de skulle kunna sälja, som det pratas om en del också, kanske framförallt om Rodri då kommer in för att göra plats. Endrick ska väl ingå i ekvationen på något vis är väl tanken, gissar jag på. Sen har du ju en del skador. Raul Asensio är skadad, vilket gör honom svårsåld om man då skulle försöka sälja honom.
Rodrigo, samma sak där med skadan.
Ja, om du vill sälja Rodrigo, det är en helt annan.
Men det blir en väldigt annan fråga.
Ja. Vi får se vad det landar i för Real Madrids del, men de verkar ju inte klara med det här fönstret. Men det är ganska tydligt att det är Jan Diomande, det är Rodri. Och ja, i och för sig, nu kanske jag säger, men Vini försvinner ju. Ja, det får vi väl se om man gör den. Det är sista ordet är nog inte sagt i den soppan, även om Real Madrid påstår då, eller uppges påstå, att de nu har sagt sitt sista ord i historien. Stöket i Newcastle samtidigt. Jag tänker vi börjar i, vi ska komma till den tyske tränare som är på väg in där. För att jag, Eddie Howe, har tröttnat på att han inte får behålla spelare. Till att börja med. Det är väl det. Han drar. Rapporteras i alla fall. Som det inte var nog med att de hade en kaotisk sommar förra året, så har Newcastle nu återigen haft problem. Sandro Tonali har sålts. Anthony Gordon har sålts. Och enligt L'Équipe i alla fall ska Arsenal och Newcastle nu vara överens om en transfersumma för Bruno Guimaraes. Det är, ja, utförsäljning av alla de liksom tongivande spelarna i Newcastle, och då vill inte Eddie Howe vara en del av det här längre. In istället då, då har väl ägarna dragit i sina saudiska trådar och hittat en man i Al Ahly. Men det här är ju faktiskt, i alla fall rättar man fel Kevin, men det är en ganska intressant tränare ändå.
Ja, det tycker jag verkligen. Mattias Jassle, som är återigen, tyskarna tycker om sina tränare, och speciellt när de är unga. Han är ju bara 38 år gammal. Och är också likt många andra, nu har ju vi fått se till exempel Marco Rose klivit in i Premier League och tagit över Bournemouth. Även han är ju en Red Bull produkt skulle man kunna säga som tränare, och det gäller även i det här fallet då. Jassle började i ungdomsledet som assisterande tränare, och sen var han faktiskt i Brönnby en kort period, sen gick han tillbaka till Salzburg, till Lieferingen och så, och sen tog han steget som många blev väldigt förvånade över efter Salzburg då, och gick till Al Ahly, vart många tänkte bara okej, nu gick han efter pengarna och kanske inte sukten att vilja stanna kvar i Europa, försöka där utmana på kanske lite lägre nivå och sen kliva uppåt. Men från tysk media och det man har följt honom är det ju att han ändå har tränat och gjort det väldigt bra med Al Ahly, vunnit titlar med dem och på något vis fått lite kött på benen så att säga, trots sin unga ålder. Och det här ska bli väldigt intressant om han nu blir klar med Newcastle, att de får en tränare som likt många andra Red Bull-tränare tycker om den här aggressiva, offensiva fotbollen. Och det finns ju ett par intressanta spelare. Jag som älskar Bundesliga och följer Bundesliga kommer ju följa Newcastle lite extra med Touré då, den före detta Hammarby-spelaren, som kanske kommer få en lite nyckelroll i det framtida Newcastle.
Nej, men det är ett intressant liksom drag just det att han gick till Al Ahly. Det var ju mer, man blev ju väldigt förvånad, för det här var en up and coming tränare som du nämnde. Han har ju verkligen gått hela Red Bull-vägen och var ju liksom öronmärkt för att ta över Rasenballsport efter det, mer eller mindre. Men nej, Al Ahly, som du nämner också, två raka kontinentaltitlar där borta. Han tog dem till en tredje plats i ligan när de var nykomlingar, för de hade ju faktiskt ramlat ur där en sväng, Al Ahly, och tog upp dem där. Han kan ju visa sig nu bli, om det går bra i Newcastle, vilket jag faktiskt tror att det finns potential för det att göra, för det här är en ganska kompetent tränare. Oh ja. En väldigt, väldigt spännande tränarnamn i alla fall. Så kan ju han visa sig vara en av de som faktiskt har lyckats med att ta den här väldigt udda, ja, ifrågasättbara vägen via liksom de saudiska oljepengarna rakt in i, ja, en annan variant av de saudiska oljepengarna från den Newcastle han går till. Så att den utnämningen tror jag kan bli intressant om han ska in där. Däremot, vad är det för trupp han kommer ha att jobba med? Vad kan vi vänta oss av Newcastle? Där är man ju mer skeptisk utifrån, som sagt. Bruno Guimaraes är på väg bort. Och vi kan väl också ta det här i en form av Arsenal-perspektiv också. Det är en kanonvärvning för dem.
Oh ja.
Men också så här, vart ska han in då? Det är inte som att de har liksom ett underflöd av mittfältare direkt.
Jag tänkte precis ställa frågan till dig.
Ja, du tänkte. Ja, men då blir det ju Rice, såklart. Ja. Det blir Guimaraes.
Mm.
Och beroende på vad situationen kräver och matchbild, så kan man ju tänka sig att det blir antingen Zubimendi där då, eller Merino där då, eller Eberiche Esse. Men jag säger att Guimaraes kommer inte roteras.
Nej.
Antar jag.
Sen har vi ju Martin Ødegaard, får vi heller inte glömma bort.
Ja, just det.
I hela det där bygget, kaptenen.
Ja, ska man vara inne vänsterytter på det här också då, typ Vini, då undrar man ju verkligen hur de har planerat detta. Eller ska Vini spela forward?
Ja, okay. han kanske får en fjärde roll, men då har vi ju frågan med Havertz och Gökeres där.
Ja, då ska du in Havertz och så ska du in Esse på något vänster.
Saka får vi inte glömma bort.
Han kommer ju vara där till höger och han har ju... Ja. Madueke som sin backup. Mm. Men ja, nej, så Guimaraes ska alltså in i det här bygget nu också. Det är ju liksom, men i och för sig, det är precis samma sak att du pratade om Sandro Tonali in, att det skulle liksom vara någonting som de också var intresserade av. Men Guimaraes är ju sån, jag tror inte det kommer bli så mycket roligare att titta på Arsenal med den anledningen, kan jag säga. För de kommer ju vara mycket mer kompakta.
Mm.
Om de väljer att spela Guimaraes i en liksom mittfältstrea istället för att spela vad det nu blir, om det är SL Ødegaard och flytta på sig eller de gör, men det blir Mendy som kanske då blir bänk, men det är också konstigt i sig. Vilket han i och för sig varit vissa matcher, men då har det varit Miles Lewis-Skelly som fått chansen på mittfältet och gjort det bra där också med andra egenskaper. Så, ja. Han saknar inte bredd i den där truppen, Mikel Arteta, det kan man ju inte anklaga för i alla fall.
Nej, men man får ju också ge alltså, eloge. Alltså, det blir ju lätt ibland när man vinner en titel, så som det är i Arsenals fall, att man då bara, okej, okay, ett vinnande koncept, vi maler på här, vi oljar bara på, men de tar ju också försöker levla upp samtidigt nu med de här värvningarna som förmodligen blir av. Så det blir ju ännu tuffare för konkurrenten, minst sagt.
Vad har hänt mer? Vi kan väl nämna att Inter har gjort klart med en värvning och presenterat det. De har nämligen presenterat John Stones på fri transfer från Manchester City, och det här tror jag kan bli otroligt bra.
Det är verkligen, jag instämmer fullständigt. Det känns nästan som handen i handsken där. All respekt, Stones har ju inte varit den snabbaste och största och starkaste mittbacken.
Men det
kanske
behöver
på det sättet.
Han inte vara där.
Exakt, han är ju klok, han kan ju. Vi har ju sett det där klassiska klippen när han står med Pep Guardiola och diskuterar olika sorters formation och passningsvägar och sånt. Och att då komma till Premier League, tänkte jag säga, till Serie A, känns ju fantastiskt. Så jag tycker också, jag vet inte om, har du sett den här presentationsvideon med John Stones på Inters kanaler då, speciellt på Twitter då? Då vill de spela på det här klassiska klippet som vi fick se under VM, när han i omklädningsrummet bara låtsades plötsligt bara, ah, jag har ont i axeln, och Thomas Tuchel fick ju panik i
princip. Det,
och bara,
vad
är det som hände? Och sen började han höja och veva igång, och nu gjorde de något liknande där, att de kastar bollen till honom och han ska typ axla den, och sen låtsas han av ont, och sen börjar han istället veva upp. Och sen skriver de ovanför, we're going crazy for John Stones. Det ska bli kul att se Stones i Inter och Serie A ändå.
Mm. Jag tänker för att det kan gå rakt på lite frågor. Vi har fått en del, så jag tycker vi kör rakt av på det. Daniel Forsström undrar, United som vanligt, händer det något? Hur kan City fortsätta värva? När kommer domen, eller icke-domen, för de 115 punkterna? Ja, det undrar vi väl allihop när den kommer, men det känns som att alla är liksom upptagna med att se om det blir VM till 2030 eller inte just nu. Så att, nej, det är två helt olika saker givetvis, men ja, det får väl se när det dyker upp. Och de ska väl ha in Boadi där på mitten för massa pengar, City. Det är väl där de primärt håller på med just nu. United, ja, de ska väl ha in ytterligare en mittfältare. Nu såg jag det gjorde Tielemans, har anslutit till träningar på första säsongen i alla fall. Tycker truppen ändå ser ganska bra ut. De har fått in André Santos dessutom där också, så mittfältsnumerären har ju ökat ganska rejält. Sen är det ju snack om Rafa Leao. Ska enligt, det är väl Nico Schira som har rapporterat att de ska ha gjort en inquiry, alltså bara hört sig för lite om Milans portugisiska ytter, och ja, tycker jag är riktigt bra alltså. Jag vet att han inte har hållit riktigt samma nivå och höjd och jämnhet senaste säsongen som han kanske gjort tidigare, och att det kanske var några år sedan han var som allra bäst, men jag tycker det är en spelare med en sån otrolig spets och så otroligt sevärd spelare. Få in honom på den kanten i Carrick-system, det hade inte varit helt dumt alltså, för finansiell.
Och speciellt också det jag är mest spänd på är också att bara den här enkla grejen att Carrick sitter kvar. Alltså att bara det, att få det trumma vidare på den inslagna vägen och se vad han kan utveckla med en försäsong också på det här och alltihopa och bygga på. För att självklart tittar man på spelartruppen som Manchester United har, det är ju inte jämfört med toppkonkurrenterna är det ju självklart svårt och tufft på alla sätt och vis, men jag tycker ändå att det finns kvalitet till viss del här och här ska man nog kunna koka ihop någonting ordentligt. Speciellt när man tittar offensivt, för det finns många unga lovande aspekter där ändå.
Verkligen så. Nej, United känns spännande till nästa säsong. Vi tar en ytterligare fråga här. Vi tar den från Dylan Fellows här. Börjar bli skralt för PSG:s trupp. Sålt en del bänkspelare, tappade Diomande, Barcola kanske lämnar. Ferran Torres-dealen verkar vara svår. Akliushi är i princip klar. Vad behövs mer? Känns som ett misslyckat fönster i att få in spelare, men ett lyckat fönster med säljandet. Ja, alltså de har ju sålt Gonzalo Ramos för väldigt mycket pengar, och bara det är ju lyckad aspekt av det här transferfönstret. De ska ha in en målvakt. Det är ju kanske en viktig aspekt här också, att de vill väl inte kanske gå in med Safonov som första valet nästa säsong. Och där måste de väl, det har ju varit snack om Zion Suzuki bland annat där, som skulle kunna vara ett alternativ att plocka in.
Annars har de inte gjort mycket. De verkar ju faktiskt få Randall Colomoani såld.
Ja.
Alltså ja, han ska ju vara så kallat here we go till Juventus. Och nu undrar man ju liksom, vänta lite nu. Jo, för att förklara då. Randall Colomoani var på lån i Tottenham förra säsongen. Återvänt till PSG. Juventus som har haft Randall Colomoani förr av någon anledning känner att men absolut, 45 miljoner euro i bindande liksom köpoption. Det kör vi på. Helt utom min förståelse varför Juventus går för Randall Colomoani en andra vända. Och han kommer säkert vara tillbaka i PSG om jag vet inte när. Den flytten för de där miljarden som de kastade ut där på deadline day 2023 inte fallit väl ut, kan man väl lugnt slå fast.
Nej, det är ju den där, apropå som jag nämnde, exporterna från Bundesliga, där det kanske inte riktigt blivit den succén som många hade hoppats på. Vi har ju spelat som bland annat Marmoush som också gick för väldigt stora pengar. Det är ju spelare som har kvalitet, som har visat att de har det i sig, men det är ju också spelare som spelade där och då i ett system som passade dem bättre. Och vi får väl se om Moani hittar lyckan för andra gången i Juventus istället. Jag personligen tycker ju att jag gillar, alltså jag är ju personligen väldigt svag för de här lite mer rollspelarna, så det är en stor stark anfallare, få in honom på gott humör, få in honom i någon form av the zone, om man vill kalla det så, så tycker jag att han kan nog ställa till en hel del. Men det är, jag förstår din skeptism kring just Colomoani som på något vis har lunkat de senaste åren, tyvärr.
Vill du få en ålderschock?
Nej,
eller egentligen inte, men Ousmane Dembélé är 29 år gammal och fyller 30 nästa år.
Jäklar.
Ja, det är fort. Jag bara noterade det när jag tittade runt på PSG-truppen. Evigt ung. Ja, nej, men annars, vad ska de göra? Alltså, PSG misslyckas, alltså, Akliouche kommer in. Det är ju en rakt Barcola ut, Akliouche in. Det är en bra deal. Kangin Liv, överflödig egentligen. Såld för bra pengar till Atleti. Och ja, absolut, det ligger väl någonting i den här spaningen att de har sålt bra. Det har de faktiskt gjort. Bevisligen också Randall Colomoani för 45 miljoner euro. Det är ju till exempel där då. Sen tror jag att de kommer försöka gå för någonting ytterligare. BSK ska vara rasande på att Real Madrid har lagt vid i Omande historien.
Ja.
Och då kommer ju de på något sätt försöka vända på det här på... Ja, vi får se. Jag tror att de har... om jag var en ung ytter i, eller liksom offensiv spelare, så hade jag ändå varit ganska sugen på att bli PSG och spela i det där Luis Enrique-systemet. Så att...
Verkligen. Och sen tycker jag också att det är ju spännande. PSG sen något år tillbaka har ju slagit in sig på den här franska vägen. Jag vet att det ryktades om, nu är jag ju verkligen en Ligue-expert och kan inte uttala mig särskilt mycket om honom. Monacos Magnus Akliouche.
Nej, men det är ju Akliouche.
Ja, precis,
han är klar. Akliouche. Han är klar.
Han är klar nu.
I princip.
Ja, i princip. Ja, i princip. Ja. Men det är ju den sortens spelare som kanske går mer på det än just de här topp namnen, ja. Och speciellt om de är franska då, så att säga.
Jag tycker de behöver en målvakt, det är det de behöver lösa innan, alltså Safonov är kompetent.
Hijacka Ajax-värvning av Ter Stegen. Han har inte presenterats ännu, men han sägs ju så gott som klar för Ajax.
Nej, du kanske inte hörde det när den här, var det David som drog den här förra veckan helt galna spaningen om att PSG borde gå för Ter Stegen?
Ja, det hörde jag faktiskt inte, men det jag ansluter det tåget. Jag ansluter det tåget.
Vad är det här? Ja, vi går vidare. Joakim Linners fanpage vill att vi ska välja varsin drömvärvning och drömflytt till och från den spanska och tyska ligan. Gärna lite spelare och klubbar det ej snackas om. Det får man ju fundera en stund, och det vet jag inte hur bra podd-content det blir när vi sitter och funderar i ljud.
Ja.
Men,
alltså, vill du fundera högt först om
ska ditt, jag fundera högt ditt, först, ja.
Om ditt La Liga, eller ska jag hoppa in på mitt Bundesliga?
Har du något rakt på rak arm?
Alltså jag tycker ju att det hade varit roligt. Jag tycker ju till exempel nu i Dortmunds fall, de har ju tappat väldigt många spelare, och de har speciellt tappat rutin nu och lite äldre spelare. Karim Adeyemi, som vi alla vet, gick ju till Barcelona. Julian Brandt har gått på free transfer från klubben, också lämnat. Så jag hade ju velat få in någon rutinerad äldre herre som kanske spelar som en tia eller någonting sånt i ett Dortmund, som kan hjälpa dem där. Och försöka tänka högt här, en drömvärvning, va? Alltså det, nu är det ju, det hade ju varit coolt till exempel, men nu är det, Bernardo Silva är ju tyvärr inte på marknaden längre, men haft en sån spelare som har kanske nått sin peak redan, men som fortfarande har så mycket fotboll i sig fortfarande, som kommer in i ett Dortmund och bara sprider lugn och harmoni och på något vis en självklarhet. Det hade jag velat se i Dortmund ändå.
Jag noterar en övergång som har skett som gör mig otroligt glad, som jag nog har missat mitt i VM-bubbla och annat, när vi har tittat lite på vad som har hänt i La Liga. Har du noterat att Sergio Canales har flyttat hem?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Ja, och vart han flyttat hem? Till sitt gamla Racing som har kommit upp i La Liga igen. Vad glad man blir. 35 år gammal har han återvänt från sejour i Monterrey, Sergio Canales. Det är ju så nära drömvärvning man kan komma till ligan. Den är riktigt fin. Ja, men alltså, Malaga får gärna hitta på något när de har kommit upp igen. Det är ju roliga nykomlingar i år. Malaga, Racing, Depor.
Det är ju klassiska klubbar.
Det är klubbar vi inte har sett uppe på ett tag. Klubbar som är hemma där uppe, som man verkligen vill se i La Liga, som man har varit van när man var yngre att se i La Liga, som är då tillbaka nu. Canales till Racing gör mig väldigt glad. Aubameyang till Depor, som vi har haft innan, jag är också väldigt glad. För det är Malaga, upp till bevis, hitta på något. Det enda de har gjort hittills är att plocka in Juan Cruz, mannen som blev utbytt mot Jan Diomande i den där Leganes-matchen. Han har de tagit in på lån. Och dessutom Fernando Calero. En gång i tiden spådde han bli något riktigt bra där, men blev inte riktigt där, på fri transfer från Espanyol. I övrigt inte mycket som har hänt i Malaga, så att vad vill man ha dit då? Rod van Nistelrooy är väl inte aktuellt längre, som det begav sig en gång i tiden.
Nej.
Men vad ska vi ha för drömvärmning till Malaga då? Vi slänger upp någonting. Ja, men jag säger Keito Nakamura, när han har varit i ropet, att han skippar England. Välja att, nej, men nu kör vi Spanien istället och drar till Malaga typ. Där får du en drömvärvning. Nu får du köra Bundes. Eller det gjorde du i och för sig.
Ja, men jag kan ju bara nämna en drömvärvning som har blivit av.
Ja, det är det jag har gjort i princip, förutom då.
Ja, precis. Men drömvärvning som har blivit av i Bundesliga, och det är ju Robin Gosens flytt till Schalke. Jag får ju nästan gå så vi bara tänka på det, för att Robin Gosens är, alltså han är en, alltså utåt och alla vet om det, han är ett stort Schalke-fan sedan barnsben. Familjen väldigt nära Ruhrområdet och alltihopa, och han har ju gått nu från Fiorentina, som har trivts väldigt bra i, gått ner i pengar väldigt mycket när det kom till lönen, och gått nu till Schalke, nykomlingar i Bundesliga. Och han har ju, det första han gjorde, han kände ju också Zeko, det var ju att ringa Zeko och bara säga hej, du måste ju stanna kvar. För Zekos kontrakt har ju gått ut efter den säsong som har varit, men enligt tysk media kommer det bli officiellt söndag eller måndag att han förlänger sitt kontrakt. Och då har den här trion Karius, Robin Gosens och Zeko i Schalke, det går jag igång på.
De är väldigt bra, Schalke, på att få liksom så här, folk som bara är supportrar till, man bara flyttar dit.
Exakt. Alltså, fatta grejen med att okej, att bo i Ruhrområdet är inte rent objektivt så läcket kanske, men tar man in aspekter med fansen och med vad klubben kan åstadkomma, så finns det ju så mycket där. Så det är verkligen någonting. Jag hoppas att Schalke verkligen lyckas också göra det bra ifrån sig. De har ju även värvat in Maximilian Weber från Leeds på free transfer och gjort lite sådana värvningar, lite rutinerade värvningar så att säga. Så ja, nej. Det gillar jag. Gåsen speciellt då. Väldigt svag på honom.
Erik Palm vill att vi ska, om vi ändå pratar om värvningar som redan har skett, bästa värvning hittills i varje topp 5-liga. I och med att jag sitter och ska göra någon så här liten värvningsranking som jag brukar få för mig att göra under sommaren, och sitter med det, så har jag väl någon form av facit framför mig. Jag blandar nog ändå i, trots att det är hög prislapp med tanke på hur vi gick in i det här fönstret när vi började i England, Elliot Anderson till City. Med Juri Thielemans som tvåa. För jag tror att den kan bli väldigt bra för United.
Ja, det har du verkligen någonting i. Jag tycker det ska bli spännande att se Tonali Spurs ändå.
Verkligen.
Det tycker jag är väldigt intressant. Och sen bara för att slänga in... Alltså, nej. Jo, här är också en Bundesliga-koppling. Vuskovic, Brighton. Bam! Alltså... det tror jag mycket på.
Den kan bli bra. Den kan bli bra.
Den kan bli riktigt bra.
Om vi tar Spanien då. Jag säger Bernardo Silva, fri transfer. Trevligt.
Den är ju svår att slå. Den är ju svår att slå.
Det går ju till Cucurella.
Jag tänkte precis säga någonting som jag förmodligen aldrig ens skulle vilja sätta i min egen mun med tanke på Tysklands mindre kärlek till Cucurella. Men man måste ändå säga, alltså, den rutinen och det han också återigen visade upp under VM, att Real får in en sån vänsterback, det är ju riktigt imponerande tycker jag ändå.
Och så får de in Dumfries. Och så har de fått in Ibrahima Konaté på fritransfer. Ja, så de har ju ganska många sådana värvningar som de har gjort. Och liksom sammanlagda notan om man tittar på så här transfermarktprislapp, det är ju 1 miljard. För då
pengar.
Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries, Carlos Espi.
Landslagsspelare allihopa. Alltså det är ju,
Carlos Espi är ju inte det. Men
nej, inte Espi, men resterande. Ja.
Ja. Nej, men det, ja, Anthony Gordon ska få slängas in i den mixen också. Jag tror att han kan faktiskt bli väldigt bra i Barcelona. Och förvånansvärt nog så visar han sig vara en Barcelona-supporter, en barnspel som pluggat spanska. Det var så otroligt oväntat.
Att, ja, det är galet.
Om vi sa Tyskland skulle jag säga Saibari, bästa.
Mm. Saibari eller Natalia Brown, Nene Brown.
För det har ju faktiskt i ärlighetens namn, även om de nämnde en del, inte hänt jättemycket förutom att de har värvat lite unga japaner hit och dit. Freiburg har ju tagit in 2 saker. Både Goto och Rihito Yamamoto har ju flyttat till Freiburg. Det ser en på att se Freiburg nu. Nej, men,
ja, liksom. Freiburg. Jag älskar Freiburg.
Ja, det har man blivit lite sugen nu när de håller på att plocka in folk höger och vänster. Serie A, bästa som har hänt där då? Alltså, jag skulle nog slänga upp John Stones.
Ja, jag tänkte precis säga det. Är det inte Stones? Är man så tråkig kanske? Men jag tycker fasiken Stones-vävningen är riktigt intressant och bra på alla sätt och vis. Sen får vi se om...
Ja, shoutout där också till Milan som plockar in Mario Gila från Lazio, som jag tycker är en riktigt bra mittback. Det är väl där någonstans man landar. Gonzalo Ramos får göra lite mål först innan vi kommer att hylla den som en succévärvning med tanke på prislappen. Kan bli det. Det kan bli en succévärvning. Vi får se.
Mycket pengar, men det kan definitivt bli.
Och ja, Frankrike, vad har hänt där då? Om när vi pratar topp 5-ligor, alltså...
Ja... Alltså, tittar man, vi var ju inne på PSG här, de har ju inte gjort någonting som har skakat den europeiska marknaden på det sättet särskilt mycket.
Akliouche går väl upp där om det skulle vara så att de lyckas lösa honom upp på en sån lista. I övrigt så har det väl varit ganska lugnt.
Julien Duranville, den eviga talangen i Dortmund, har gått från Dortmund till Lyon. Se om det kan bli något, men det är ju inget som skakar om på det sättet.
Jag tror Openda i Lyon kan bli ganska bra.
Ja,
som de har plockat in också. Det kan bli ganska lyckat för deras del. Jag kan se framför mig att Hamed Traoré kan få en ny start i Marseille efter flytt från Bournemouth där. I fjärna har varit på lån. Så att, ja. De har köpt loss honom. Det blir säkert bra. Magenda har flyttat till Rennes för 22 miljoner euro. Det är ju liksom ofta svårscoutat i alla fall. Vad som inte kanske följer ligan så mycket exakt. Men det kommer ju dyka upp någon av alla de här spelarna som plötsligt är värd 10 gånger så mycket efter en bra säsong. Så är det alltid i alla fall. Men i övrigt, nej, inte jättemycket action i ligan och här och nu. Så jag säger Openda här och nu.
Jag gillade honom under tiden i Leipzig. Han kanske inte fick den utvecklingen 100% som man ville ha och så. Men han har ju en speciell spelstil som kan ge en liten X-faktor till sin klubb med sin speed. Och hittar han bara rätt med dojan också så kan det bli väldigt bra.
Ja, med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Vi kommer tillbaka i någon form nästa vecka. Men för ni som förstod det tyska språket som vi inledde här med, så är det ju en del Europafotboll och annat som gör att man har fullt upp i schemat. Det blir en rundtur runt i landet här när det ska spelas nya kvalmatcher för bland annat Mjällby, IFK Göteborg och Hammarby. Ja, det bland annat. Det är de tre som är kvar. Och ni ser ju dem på Sportbladet här givetvis nästa vecka. Och du nämnde det också, Kevin. Även mycket försäsongsmatcher, många talanger som får synas här nu på sistone. Och där har vi också mycket av. på sportlådet.se om ni har plus. Då kan ni se alla möjliga försäsongsdrabbningar när de stora lagen här börjar ladda upp inför det som komma skall. Real Madrid Fiorentina i helgen bland annat. Carlos Espi i truppen, bara en sån sak. Dumfries första gången med i truppen för Real Madrid också. Vi har ju Atleti mot Manchester United på svensk mark. Som jag absolut inte får missa. Jag tror det är lite Inter och lite City och annat också här. Så att håll koll. Så kan ni få se sånt också. Med det sagt så säger jag ha en ytterst trevlig helg, så hörs vi snart igen. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.